Maigret i New York. Första kapitlet. Båten måste ha kommit fram till karantänstationen vid 4-tiden på morgonen. Och de flesta av passagerarna sov fortfarande. Några hade vaknat till när de hörde rasslet från ankarkättingen. Men trots alla goda föresatser var det inte många som hade energi nog att gå upp på däck för att beundra det ljusglittrande New York. De sista timmarna av överresan hade varit besvärligast. Till och med in i flodmynningen, några kabellängder från frihetsgudinnan, gungade båten i kraftiga dyningar. Det regnade. Eller rättare sagt, det duggade. En kylig fuktighet låg i luften, genomträngde allt. Gjorde däcken mörka och hala, överdrog all metall med en blank beläggning. När maskinerna stoppade hade Maigret för sin del satt på sig sin tunga överrock över pyjamasen och gått upp på däck, där några skuggor rörde sig fram och tillbaka. Med stora steg vacklande hit och dit. Än såg man dem högt över sig, än långt under sig, allt efter båtens rullningar. Han hade rökt sin pipa och sett på ljusen och på andra båtar som låg och väntade på karantäns och tullpersonal. Han hade inte sett till Jean Maura. Visserligen hade han gått förbi hans hytt, där det lyste och varit nära att knacka på. Men vad skulle det ha tjänat till? Han hade gått in i sin egen hytt för att raka sig, och så hade han druckit. Det skulle han minnas som han minns betydelselösa detaljer. Druckit en klunk direkt ur en flaska mark som Madame Maigret hade stoppat ner i hans kappsäck. Vad hade sedan hänt? Det var hans första resa över Atlanten vid 56 års ålder och han var förvånad över att inte känna den minsta turistnyfikenhet. Det började bli livligt på båten. Man hörde stewarderna som släpade bagage genom korridorerna och passagerare som ringde från sina hytter. När han var färdig gick han åter upp på däck. Duggregnet började övergå i en mjölkvit dimma. Ljusen bleknade i Manhattans betongpyramid som tornade upp sig inför hans ögon. Ni är väl inte ond på mig, kommissarie Maigret? Det var unge Maura som hade kommit fram till honom utan att han hört honom närma sig. Han var blek, men den morgonen var alla på däck glåmiga och hålögda. Varför skulle jag vara det? Det vet ni väl. Jag var alldeles för nervös och spänd. Och när de andra bjöd mig att ta ett glas med dem. Alla passagerarna hade druckit för mycket. Det var sista kvällen ombord. Baren skulle just stängas. Särskilt ville amerikanerna passa på tillfället att njuta av de sista franska likörerna. Men Jean Maura var knappt 19 år gammal. Han hade just gått igenom en lång period av nervös anspänning. Han hade snart blivit berusad och berusad på ett obehagligt sätt. Ömsevis gråtmild och utmanande. Till slut hade Maigret lagt honom vid 2-tiden på morgonen. Han hade tvingats släpa honom med våld till hans hytt, där pojken satte sig till motvärn och rasande skrek åt honom. För att ni är den berömde kommissarie Maigret behöver ni väl inte behandla mig som en barnunge? Det finns bara en man, hör ni det? En enda man i världen som har rättighet att kommendera mig, och det är min far. Nu var han skamsen och hade hjärta och mage i oordning, så att Maigret fick lov att muntra upp honom. Han la sin tunga näve på Mauras axel. Jag har väl varit med om detsamma långt före er, stackars pojke. Jag var nedrig och orättvis. Ni förstår, jag tänkte hela tiden på min far. Ja visst. Jag gläder mig så åt att få träffa honom igen. Att få veta att det inte har hänt honom något. Maigret stod där i duggregnet och rökte sin pipa. Han såg på en grå båt som lyftes högt av dyningarna för att strax därpå sjunka ner igen. De manövrerade skickligt för att få tag i lejdaren. Några officerare klättrade upp på fartyget och försvann i kaptenens hytt. Lastrummen öppnades, vinscharna gick redan.